Inte riktigt. Mert tvingade fram ett flin. Bränner mig. Har jag sagt så här mycket kan jag lika gärna berätta resten också. Rurek sa att om jag ville komma på god fot med jungfrurna skulle jag fråga hur man leker jungfrukyssen. Det var bästa sättet att lära känna dem, sa han. Det lät fortfarande som någon av kysslekarna hemma i Tjufloden. Kyssa rosen till exempel. Han hade aldrig tänkt sig att denne Eilman, klanhövding till på köpet, skulle kunna vara en upptågsmakare. Han skulle vara försiktigare nästa gång. Med en kraftansträngning lyckades han få sitt flin lite bredare. Så jag gick till Bain och... Raymond gjorde en otålig min. Ingen av dem visste vad någon av älkrigarna hette, utom Ruark, och ville inte veta det heller. Mert struntade i namnen och fortsatte hastigt. Nå, jag gick dit som en annan dummerjöns och bad dem visa hur man gjorde. Flickornas breda leenden borde ha fått honom att misstänka någonting. De liknade katter som blivit uppbjudna till dans av en mus. Innan jag visste ordet av hade jag spjutspetsar runt hela halsen som en krage. Jag kunde ha rakat mig med en enda nysning. Männen runt bordet höll på att explodera av skratt. Allt från Raymonds väsande fnissning till Estines berusade gnäggningar. Mert överlät åt dem. Han kunde nästan känna spjutspetsarna igen, så nära att de skulle trängt genom huden om han så bara rört ett finger. Bain hade skrattande sagt att hon aldrig hade hört talas om att någon karl självmant hade bett om att få leka jungfrukyssen. Karl och min strök sig över skägget och fyllde ut den tystnad som skapats av Mats tvekan. Så kan du inte sluta, fortsätt. När hände det här? För 2 nätter sedan, det kan jag slå vad om. Då när du inte kom hit och ingen visste var du var någonstans. Jag spelade sten med Tom Marilyn den natten, sa Mert skyndsamt. Det här hände för flera dagar sedan. Han var glad att han kunde ljuga utan att det syntes. De tog sig var sin kyss, det är allt. Om de tyckte att det var en bra kyss släppte de efter med spjuten. Om inte tryckte de lite hårdare. Som uppmuntran skulle man kunna säga. Det var det hela. Men så här mycket kan jag ju säga. Jag skar mig mindre än när jag rakar mig. Han stoppade pipan i munnen igen. Ville de veta mer kunde de själva gå och be att få leka. Han hoppades nästan att någon av dem skulle vara dåraktig nog att göra det. Fördömda älkvinnor med sina fördömda spjut. Han hade inte kommit tillbaka till sin egen säng förrän i gryningen. Det skulle vara mer än nog för min del, sa Karl och min tort. Ljuset bränner min själ. Det skulle det verkligen. Han kastade en silverkrona på bordet och gav ett kort till sig själv. Jungfrukyssen. Han skakade av återhållen munterhet och ännu en våg av skratt gick runt bordet. Baron köpte ett 5:e kort och Estine plockade med fumliga fingrar ett mynt från den orediga högen framför sig. Han kikade på korten. Nu var det ingen risk att de skulle sluta. Vildar, muttrade Baron med pipan i mun. Dumma vildar. Det är allt de är, så bränn min själ. Bor i grottor ute i sin öken. I grottor. Ingen annan än vildar skulle kunna bo i en öken. Raymond nickade. De tjänar åtminstone först draken. Hade det inte varit för det skulle jag ta 100-tal av försvararna och rensa ut dem från klippan. Baron och Carlomin visade sitt samtycke med buttra grymtanden. Det var inte svårt för Matt att hålla god min. Han hade hört en hel del av samma slag förut. Det var lätt att skrävla när ingen förväntade sig att man skulle göra någonting. 100 försvarare. Även om Rand av någon anledning förhöll sig passiv skulle de bortåt 200 älkrigarna i klippan förmodligen hålla stånd mot varje här som Tyr kunde uppbåda. Egentligen verkade de inte vara intresserade av klippan. Mert misstänkte att de var där bara för att Rand var det. Han trodde inte att någon av de unga ädlingarna hade listat ut detta. De försökte låta bli att tänka på ale-krigarna så mycket som möjligt. Men han betvivlade att det skulle ha gjort dem gladare. Mert? Erstein höll korten som en solfjäder i ena handen medan han med den andra flyttade om dem som om han inte riktigt kunde bestämma sig för vilken ordning de borde ha. Mert, nog kan du väl tala med först draken? Om vad då? Frågade Mert misstänksamt. Alldeles för många av de tyrenska ädlingarna visste att han och Rand hade vuxit upp tillsammans. Och de verkade tro att han gick och småpratade med Rand så fort de inte hade honom inom synhåll. Själva skulle de aldrig ens ha gått i närheten av sin egen bror om han kunnat leda kraften. Mert begrep inte varför de trodde att han var dummare. Sa jag inte det? Den unge mannen kisade mot sina kort och rev sig i huvudet. Men sen klarnade hans min. Jo, just det. Hans tal, Mert. Först drakens, det sista. Där han sa att ofrälse hade rätt att stämma en furste till tings. Vem har väl hört talas om en furste som blivit dragen inför tinget? Och av bönder? Mert skräp runt penningpungen hårdnade tills mynten skorrade mot varandra. Det vore ju synd och skam, sa han med låg röst. Om du skulle bli ransakad och dömd för att du våldfört dig på någon fiskares dotter eller låtit prygla någon bonde för att han stängt lera på din mantel. De andra uppfattade hans bistra ton och skruvade besvärat på sig. Men Erstein bara nickade. Hans huvud guppade så ivrigt att det såg ut som om det skulle ramla av. Precis. Men så långt skulle det förstås aldrig gå. En furste ransakad av bönder? Naturligtvis inte. Inte på riktigt. Han skrattade drucket åt sina kort. Och inga fiskardöttrar. De luktar fisk, vet du. Hur mycket man än låter tvaga dem. En frodig bondjänta är bäst. Mert sa sig själv att han var där för att spela kort. Han sa åt sig själv att strunta i idiotens pladder. Påminde sig om hur mycket guld han kunde vinna av Erstein. Hans tunga ville emellertid inte lyssna. Vem vet hur det skulle kunna gå? Hängning kanske? Edorion gav honom en snedblick, besvärad och reserverad. Måste vi prata om... Om ofrälse, Erstein. Hur går det med gamle Asterils döttrar? Har du bestämt dig för vilken av dem du ska gifta dig med igen? Va? Jaha, tja. Jag singlar väl slant. Erstein tittade grubblande på sina kort. Flyttade på ett, men såg lika bekymrad ut ändå. Medore har några söta pigor. Jag tar kanske Medore. Mert tog en djup klunk ur sin silverbägare för att kunna låta bli att slå till karn rakt i hans bondska ansikte. Han drack fortfarande ur sin första bägare. Tjänarna hade gett upp sina försök att få skänka i mer åt honom. Om han slog Erstein skulle ingen av dem lyfta ett finger för att hindra honom, inte ens Erstein själv. För att Mert var först drakens vän. Han önskade att han vore på en krog ute i staden istället, där någon hamnarbetare kanske skulle bli misstänksam över hans tur och det enda som kunde rädda hans skinn skulle vara en rapp tunga, kvicka fötter eller snabba nävar. Nå, det var då en stollig idé. Edorian sneglade på Mert igen. Jag hörde ett rykte idag. Jag hörde att först draken ska leda oss i krig mot Ilien. Mert satte vinet i halsen. Krig, frustade han. Krig, instämde Raymond muntert med pipan mellan tänderna. Är ni säkra, sa Carlomin, och Baron tillade. Jag har inte hört några rykten. Jag hörde det först idag, från tre eller fyra olika håll. Edorion verkade vara helt uppslukad av sina kort. Vem vet hur mycket sanning som ligger i det? Det måste vara sant, sa Raymond. Om först draken leder oss med Kalandor i hand behöver vi inte ens slåss. Han kommer att skrämma deras härar på flykten och vi kan marschera rakt in i Ilien. Det är nästan synd på sätt och vis. Bränn min själ, det är det allt. Jag skulle gärna korsa min klinga med några Ilienbor. Det lär du inte få göra om först draken leder oss, sa Baron. De kommer att falla på knä så fort de får syn på drakbaneret. Och gör de inte det, tillade Carlomin med ett skratt, så bränner först draken dem till aska med sina blixtar. Först Iljan, sa Raymond. Och sen ska vi erövra hela världen åt först draken. Tala om för honom att jag har sagt det, Mert. Hela världen. Mert skakade på huvudet. För en månad sedan skulle de ha blivit skräckslagna vid blotta tanken på en man som kunde leda kraften. En man som var dömd att bli vansinnig och dö en fasansfull död. Nu var de redo att följa Rand ut på slagfältet och lita på att hans krafter skulle segra åt dem. Beredda att lita på kraften, även om de knappast skulle uttrycka det så. Fast de måste väl ha någonting att klamra sig fast vid. Deras ointagliga klippa var ockuperad av älkrigare. Draken återfödd befann sig i sitt gemak, kanske 100 fot ovanför deras huvuden. Och han hade Calendar. 3000 år av tyrenska övertygelser och tyrensk historia låg i spillror. Och världen var ställd på ända. Han undrade om han skulle ha klarat det bättre själv. Hans egen värld hade blivit helt förryckt på något mindre än 1 år. Han rullade en tyrensk guldkrona mellan fingrarna. Hur bra han än hade klarat det skulle han inte återvända nu. När går vi ut i krig, Mert? Frågade Baron. Det vet jag inte, svarade han dröjande. Jag tror inte att Rand skulle sätta igång ett krig, såvida han inte redan hade blivit galen. Tanken var nästan outhärdlig. De andra tittade på honom som om han hade försökt övertyga dem om att solen inte skulle gå upp imorgon. Vi är givetvis alla trogna först draken. Edorion tittade ner i korten med rynkad panna. Men ute i landet, jag har hört att några av storfurstarna, bara några få, har försökt samla ihop en här för att återerövra klippan. Plötsligt var det inte längre någon som tittade på Mert. Men Estin verkade fortfarande upptagen med att försöka få ordning på sina kort. När först draken för oss ut i krig kommer det förstås att ebba ut. Och här i klippan är vi trogna hur som helst. Storfurstarna också, det är jag viss om. Det är bara några få ute i landet. Deras lojalitet skulle inte räcka längre än deras fruktan för draken återfödd. En kort stund kände sig Mert som om han tänkte överge Rand mitt i ett huggormsbo. Sen mindes han vad Rand var. Det var mer som att lämna en vessla i en hönsgård. Rand hade varit hans vän, men draken återfödd. Vem kunde vara vän med draken återfödd? Jag lämnar inte honom i sticket. Han kan förmodligen få hela klippan att störta över dem om han skulle vilja det. Över mig med för den delen. Återigen tänkte han att det var dags att ge sig av härifrån. Inga fiskardöttrar, mumlade Estin. Du talar väl med först draken? Det är din tur, Mert, sa Carlomin nervöst. Han såg nästan skrämd ut, men det var omöjligt att säga vad det var han fruktade. Att Estin skulle göra Mert arg igen, eller att samtalet åter skulle börja handla om lojalitet. Vill du ha ett nytt kort, eller lägger du dig? Mert insåg att han inte hade följt spelet. Alla utom han själv och Carlomin hade 5 kort nu. Fast Raymond hade lagt sina med baksidan upp i en prydlig hög bredvid potten för att visa att han drog sig ur spelet. Mert tvekade. Låtsades fundera på saken. Sen suckade han och kastade ännu ett mynt på högen. När silverkronan studsade över bordet kände han plötsligt hur turen växte från en rännil till en flod. Minsta klir från myntet ringde klart och rent i hans huvud. Han kunde ha sagt vilken sida av myntet som var upp för varje gång den rörde träet. Precis som han visste vilket kort han skulle få, redan innan Carlomin lade framför honom. Han rakade ihop korten på bordet, tog upp dem och höll upp dem framför sig. Bredvid de 4 andra fanns nu regenten i lågor. Det var den ärmelintronande som stirrade på honom med en låga balanserad på handflatan. Men hon var inte alls lik Jean Sange. Tairenerna erkände Tjärvälons makt, vad de än ansåg om Eiseder, även om lågor var den lägsta av de fem färgerna. Hur stora var oddsen för att få alla fem? Hans tur var starkast när det var slumpen som styrde, som i tärningsspel. Men nu verkade en del av den ha börjat smitta av sig på korten. Det verkar så, må ljuset bränna mina ben, muttrade han. Det var i varje fall vad han tänkte säga. Hör, nästan ropade Estin. Den här gången kan du inte förneka det. Det var det gamla språket, någonting om att bränna och så någonting med ben. Han flinade åt alla de närvarande. Min lärare skulle vara stolt över mig. Jag borde skicka en present till honom, om jag kan få reda på vart han har tagit vägen. Alla adelsmän förväntades kunna tala det gamla språket, men i själva verket kunde de flesta inte mer än Estin. De unga ädlingarna började tvista om vad Märt egentligen hade sagt. De verkade tro att han hade fällt en kommentar om det varma vädret. Märt fick gåshud över hela kroppen när han försökte påminna sig hur orden som han just uttalat hade låtit. Det var bara rappakalja. Och likväl kändes det som om han nästan förstod det. Brenne Moraine. Om hon bara hade lämnat mig i fred skulle jag inte ha fullt med luckor stora som lagårdsdörrar i minnet. Och inte heller skulle jag pladdra, vad det nu är för fördömd sörja. Dessutom skulle han mjölka korna hemma på gården istället för att resa land och rike kring med fickorna fulla av guld. Men den delen lyckades han skjuta undan. Är ni här för att spela, sa han barskt, eller för att pladdra som gamla kärringar på symöte? För att spela, sa Baron surt. 3 kronor, guld. Han slängde mynten i potten. Jag höjer 3. Estin hickade och la 6 guldkronor till högen. Märt fick kämpa för att inte flina stort. Han glömde allt om det gamla språket. Det var inte så svårt. Han ville inte tänka på det. Om de gick ut med så här höga bud skulle han kanske dessutom vinna tillräckligt mycket på sina kort för att kunna ge sig av nästa morgon. Och om han är galen nog att sätta igång ett krig tänker jag se till att komma härifrån, om jag så måste gå till fots. Utanför i mörkret gol en tupp. Märt skruvade besvärat på sig, men sa åt sig själv att inte vara fånig. Ingen skulle dö. Han sänkte blicken till korten och blinkade. Den ämlintronandes låga hade bytts ut mot en kniv. Medan han försökte övertyga sig själv om att han såg i syne, drev hon den lilla klingan i hans hand. Med ett hest rop slängde han ifrån sig korten och vräkte sig baklänges. Stolen välte och i fallet sparkade han till bordet med bägge fötterna. Plötsligt blev luften trög och tjock som honung. Allting rörde sig som om tiden börjat gå långsammare, men samtidigt verkade allting hända på samma gång. Andra skrik följde på hans ihåliga rop, ekande som i en grotta. Han och stolen drev iväg bakåt och bakåt, bordet flöt uppåt. Regenten i lågor svävade i luften, växte, stirrade på honom med ett grymt leende. Nu hade hon nått nästan naturlig storlek och började kliva ut ur kortet. Hon var fortfarande bara en målad figur utan djup, men hon sträckte ut kniven mot honom, röd av hans blod, som om hon redan hade stuckit den i hans hjärta. Bredvid henne började regenten i bägare att också växa. Den tairenske storfursten hade redan börjat dra svärdet. Märt flöt sakta genom den tjocka luften, men lyckades ändå nå den dolk han hade i sin vänstra rockarm och kasta den, allt i samma rörelse, rakt mot den ämelintronandes hjärta. Om denna varelse nu hade något hjärta. Den andra kniven gled mjukt till rätta i hans vänstra hand och lämnade den ännu mjukare. De 2 dolkarna drev genom luften som tistelfjun. Han ville skrika, men hans strupe var fortfarande full av det första förskräckta ropet. Nu hade regenten i stavar börjat växa invid de 2 första korten. Andrors rödblonda drottning, med staven som en knölpåk i sin hand och ett vansinnesgrin på läpparna. Han föll fortfarande, utstötte fortfarande sitt utdragna skrik. Nu hade den ärmelintronande befriat sig från sitt kort och storfursten klev ut ur sitt med svärdet i högsta hugg. De platta gestalterna rörde sig nästan lika långsamt som han själv. Nästan. Han visste redan att deras klingor kunde skära på riktigt och den där staven kunde säkert krossa en skalle, hans skalle. Dolkarna som han hade kastat rörde sig som i gelé. Nu var han säker på att det var för honom som tuppen hade galit. Förebudet talade sanning, vad hans far än alltid sa. Men han tänkte inte bara ge upp och dö. På något sätt hade han fått fram ytterligare två dolkar ur rocken, en i vardera handen. Han försökte sno runt i luften, försökte komma ner med fötterna först och kastade samtidigt en av knivarna mot den gylleblonda figuren med knölpåken. Den andra höll han kvar medan han försökte vända sig så att han skulle vara redo att möta. Så återtog världen med ett ryck sin normala hastighet och Mert landade klumpigt på sidan med en stöt som slog andan ur honom. Han kämpade sig desperat upp på fötter och drog fram ännu en kniv ur rocken. Thom hävdade att man aldrig kunde få för många knivar, men den behövdes inte. Ett ögonblick trodde han att korten och figurerna hade försvunnit, eller att han kanske hade inbillat sig alltsammans. Var det kanske han som höll på att bli galen? Sen såg han korten. De hade återfått sin ursprungliga storlek och satt fastnaglade i den mörka väggpanelen av hans fortfarande darrande knivar. Han tog ett djupt ostadigt andetag. Bordet hade fallit över ända och mynten rullade över golvet där både ädlingarna och tjänarna satt hukande bland de utspridda korten. De stirrade storögt på Mert och hans knivar, både de han höll i händerna och de som satt i väggen. Erstein ryckte åt sig ett silverkrus som på något sätt hade undgått att välta som kull och satt igång med att hälla i sig av vinet. Det rann ner för hakan och bröstet på honom. Bara för att dina kort inte duger att vinna med, sa Edorion hest, så behöver du inte. Han avbröt sig med en rysning. Ni såg det också. Mert stoppade undan knivarna han höll i händerna. En tunn rännil av blod sipprade över hans hand från såret som den ärmelintronandes lilla dolk hade lämnat efter sig. Låtsas inte att ni blev blinda. Jag såg ingenting, sa Raymond tomlöst. Ingenting. Han började krypa över golvet och samla upp guld och silvermynten med en koncentration som om mynten vore det viktigaste i hela världen. De andra följde hans exempel, förutom Estin som kravlade runt bland krusen på golvet för att se om det fanns vin kvar i något av dem. En av tjänarna hade gömt ansiktet bakom händerna medan den andra blundade och jämrade någonting som måste vara en bön. Mert svor tyst och klev bort i väggen där hans knivar hade spetsat de tre korten. Det var bara spelkort igen, bara styvt papper, överdragna med genomskinlig lack som nu hade spruckit. Men figuren som föreställde den ärmelintronande hade fortfarande en dolk i handen istället för en låga. Han kände blodsmak och insåg att han sög på såret på handryggen. Med några snabba ryck drog han loss knivarna. Han rev vart och ett av korten i två bitar innan han stoppade undan kniven som hållit fast den. Sen rotade han bland korten som låg strödda på golvet tills han hittade härskarna i mynt och vindar och rev sönder även dem. Det kändes lite fånigt. Det var över nu. Korten var återigen bara kort, men han kunde inte låta bli. Ingen av de unga adelsmännen som kröp runt på golvet försökte hindra honom. De makade sig hastigt undan och undvek att ens titta på honom. Spelet var slut för i natt och skulle kanske inte tas upp igen på ett tag. Åtminstone inte med honom i sällskapet. Vad det än var som hade hänt så var det helt uppenbart honom som det var riktat mot. Än mer uppenbart var att kraften var inblandad. De ville inte ha någonting med sånt att göra. Bränner dig, Rand, muttrade han för sig själv. Om du måste bli galen behöver du åtminstone inte blanda in mig i det. Hans pipa låg på golvet. Skaftet var av, prydligt avbitet. Han ryckte ilsket åt sig börsen från golvet och stegade ut ur rummet. Rand låg på sin säng, bred nog för fem, i den mörka sängkammaren. Han vred sig oroligt i sömnen. Han drömde. Han befann sig i en dunkel skog. Bakom honom gick Moraine och drev på honom med en vass stör. Manade honom mot en glänta där den ärmelintronande satt och väntade på en stubbe. Hon höll en grimma knuten av rep i händerna. Mellan träden anade han otydliga gestalter. De var på jakt efter honom. En glimmade en dolk i det svaga ljuset. En skymtade han ett rep, redo för att binda honom. Moraine, slank och så kort att hon inte nådde honom till skuldran, hade ett ansiktsuttryck som han aldrig förut sett hos henne. Rädsla. Hon svettades, stötte honom hårdare med stören, försökte få honom att gå fortare mot den ärmelintronande och grimman. Mörkvänner och de förlorade bland skuggorna runt omkring. Vita tornets koppel framför honom och Moraine bakom. Han väjde för Moraines stör och flydde. Det är för sent, ropade hon efter honom, men han måste tillbaka, tillbaka. Han kastade sig av och an i sängen, muttrade. Men så blev han lugn igen och andades lättare en stund. Nu befann han sig i myrskogen, hemma i Tjufloden. Solstrålarna föll snett mellan trädens grenar och fick vattnet att glittra i dammen framför honom. Vid den enda av dammen där han stod växte det grön mossa på stenarna. Och 30 steg bort, i andra änden, stod vildblommorna i en liten båge över marken. Det var här han hade lärt sig simma som liten. Du borde ta en simtur. Han snodde runt. Där stod Min i sin rock och sina byxor och flinade mot honom. Intill henne stod Elaine klädd i en grön sidenklänning som skulle passa utmärkt i hennes mors palats. Det var Min som hade talat, men Elaine tillade: Vattnet ser inbjudande ut, Rand. Här är det ingen som stör oss. Jag vet inte, började han tveksamt. Min avbröt honom genom att lägga händerna om hans hals, dra sig upp på tå och trycka en kyss på hans läppar. Med mjuk, låg röst upprepade hon Elaines ord. Här är det ingen som stör oss. Hon tog ett steg tillbaka och ruskade av sig rocken för att sedan börja knyta upp banden i sin skjorta. Rand stirrade förbluffat. Än mer när han såg Elaines klänning ligga i mossan på marken. Tronens dotter böjde sig med korsade armar och samlade ihop fållen på sitt linne. Vad håller ni på med? Frågade han med halvkvävd röst. Vi gör oss redo för att ta en simtur tillsammans med dig, svarade Min. Ett leende blixtrade till på Elaines läppar och hon drog linnet över huvudet. Han vände snabbt ryggen till, fast han halvt om halvt ville låta bli, och fann sig stå öga mot öga med Egwene. Hon tittade sorgset på honom med sina stora mörka ögon, vände sig om och försvann bland träden utan ett ord. Vänta, ropade han efter henne, jag kan förklara. Han började springa, han måste hitta henne igen. När han var framme vid skogsbrynet hejdades han emellertid av Mins röst. Gå inte, Rand. Hon och Elaine var redan i vattnet. De simmade lojt ute i dammens mitt och bara huvudena syntes över vattenytan. Kom tillbaka, ropade Elaine och stack upp en smidig arm för att vinka honom ditåt. Förtjänar du inte att få det du vill ha för omväxlings skull? Han trampade villrådigt, ville gå men kunde inte bestämma vart eller vad han ville ha. Orden lät främmande. Vad ville han egentligen ha? Han lyfte handen till ansiktet för att torka bort vad som kändes som svett ur pannan. Hägen som var inbränd på handflatan var nästan försvunnen i varigt ruttnande kött. Vita ben syntes genom öppna sår med röda svullna kanter. Han vaknade med ett ryck och låg där och darrade i det varma kvava mörkret. Underkläderna var genomdränkta av svett, linnelakanet under honom lika så. Det brände i sidan, där han hade ett gammalt sår som aldrig hade läkt ordentligt. Han kände med fingertopparna runt det ojämna, cirkelformade ärret.
nästan en tum tvärs över och fortfarande ömt, trots att så lång tid hade gått. Inte ens Moraines helande krafter som ACD förmådde bota det helt. Men jag har inte börjat ruttna än, och jag är inte vansinnig heller. Inte ännu. Inte ännu, det var just det. Han ville nästan skratta och undrade om det betydde att han redan var lite galen. Att drömma om min och Elaine, drömma om dem på det sättet. Nåja, vansinne var det inte, men utan tvekan dumt. Ingen av dem hade någonsin gett honom sådana blickar när han var vaken. Egwen hade han varit så gott som trolovad med ända sedan de var små. De hade aldrig uttalat trolovningseden inför kvinnorådet, men alla i Imonswall med omnejd visste att de skulle gifta sig så småningom. Men det skulle förstås aldrig ske, inte nu. Inte med det öde som väntade en man som kunde leda kraften. Det måste också Egwen ha förstått. Det måste hon. Hon var fullt upptagen med att bli ACD. Men kvinnor var märkliga. Hon kanske trodde att hon kunde vara ACD och gifta sig med honom ändå, även om han kunde bruka kraften. Hur skulle han kunna säga till henne att han inte längre ville gifta sig med henne? Att han älskade henne, men som en syster? Men det skulle han aldrig behöva göra, det var han övertygad om. Han kunde använda det han hade blivit som undanflykt, det måste hon förstå. Vilken man skulle be om en kvinnas hand när han visste att han på sin höjd hade några år på sig innan han skulle bli vansinnig och hans kropp skulle börja ruttna medan han ännu levde? Han rös trots den tryckande värmen. Jag måste sova. När morgonen kom skulle storfurstarna vara tillbaka och försöka manövrera till sig hans gunst. Draken återföds gunst. Nu kanske jag slipper drömma. Han skulle just till att rulla över på sidan, leta upp en torr bit av lakanet. Men så stelnade han till, lyssnade på ett lågt, prasslande ljud ur mörkret. Han var inte ensam. Svärdet som icke är ett svärd låg i andra änden av rummet, utom räckhåll. Det vilade på ett tronliknande stativ som storfurstarna hade skänkt honom, utan tvekan i hopp om att han skulle förvara Calendar på en plats där de inte behövde se det. Någon som vill stjäla Calendar. En ny tanke dök upp. Eller döda draken återfödd. Även utan Thoms framviskade varningar insåg Rand att storfurstarnas bedyran om evig trohet berodde på nödtvång och ingenting annat. Han tömde sitt sinne på tankar och känslor, frammanade tomrummet. Så långt gick det utan att han behövde anstränga sig. När han hade lämnat tankar och känslor utanför och svävade i den kyliga tomheten inuti sig själv sträckte han sig efter urkällan. Den här gången var det lätt att nå den, men så var det långt ifrån alltid. Sejdin uppfyllde honom som en flodvåg av ljus och hetta. Den lyfte upp honom på en våg av liv samtidigt som han kvälldes av den svartes vämjeliga smitta. Smittan täckte Sejdin som ett skikt av slam och träck över rent klart vatten. Flodvågen hotade att skölja bort honom, bränna upp honom, sluka honom. Han brottades med flodvågen, bemästrade den med ren viljeansträngning, rullade ur sängen och landade på fötterna medan han ledde kraften, redo att påbörja det fäktningsmönster som kallades äppelblom i vinden. Fienderna kunde inte vara många. I så fall hade de gett mer ljud ifrån sig. Fäktningsmönstret med det vackert klingande namnet var avsett för strid mot mer än en motståndare. När hans fötter nådde mattan uppenbarade sig plötsligt ett svärd i hans händer. Ett svärd med svagt böjd, enäggad klinga. Det såg ut att vara smitt av eld, men utstrålade ingen värme. Bilden av en häger avtecknade sig med svarta linjer mot den eldröda klingan. I samma ögonblick tändes varje ljus i rummet, varje förgylld lampa, och de små speglarna bakom dem gjorde det än ljusare. Ett antal större väggspeglar och två golvspeglar förstärkte ljuset ytterligare. Och strax var det så ljust att han skulle ha kunnat läsa obehindrat var som helst i det stora rummet. Kalendor fanns där det skulle, orört. Svärdet såg ut att vara gjort av glas, klingan så väl som fästet, och vilade på en ställning i siligt snidat trä med inlagda ädelstenar. Stativet var högt som en fullvuxen man och lika brett. Allting i rummet var prytt med guld och ädelstenar. Sängen, stolarna, bänkarna, klädskåpen, kistorna och kommoden. Tvättfatet och kannan var fint lövtunt havsfolksporslin. På golvet låg en stor terrabonmatta med slingor i rött, guld och blått. Så dyrbar att en hel by skulle ha kunnat leva i flera månader på dess värde. På nästan alla släta ytor fanns det mer havsfolksporslin. Och förutom det fanns det pokaler, skålar och prydnadskrus i guld med silverinläggningar eller silver med gulddetaljer. På den breda spiselhyllan i marmor försökte två silvervargar med ögon av rubiner dra en gyllene krongjortshanne till marken. Gruppen var gott och väl 3 fot hög. De smala fönstren inramades av draperier i blodrött siden och på dem var örnar broderade med guldtråd. Draperierna rörde sig lätt i den avtagande brisen. Överallt där det fanns plats låg det böcker, skinnband eller träpärmar, en del luggslitna och fortfarande dammiga efter att ha hämtats från de djupaste hyllorna i Klippans bibliotek. Han hade väntat sig lönnmördare eller tjuvar, men istället stod en vacker ung kvinna mitt på mattan, överraskad och tvekande. Hennes svarta hår föll i ett glänsande svall ner över skuldrorna och hon bar en tunn vit nattrock i siden som lyfte fram hennes former snarare än dolde dem. Berylane, härskarinnan över stadsstaten Maine. Hon var den sista person han hade väntat sig att få se här. Hon spratt till men återvann snabbt fattningen och neg, en djup, behagfull nigning som fick klädnaden att sträckas. Jag är obeväpnad, först draken. Om ni tvivlar på mitt ord är jag redo att underkasta mig en visitering. Hennes leende gjorde honom plötsligt obehagligt medveten om att han stod i bara underbyxorna. Bränne mig om jag ränner iväg och försöker skyla mig för hennes skull. Tanken svävade bortom tomrummet. Jag har inte bett henne att komma hit, komma smygande hit. Också vreden och förlägenheten flöt utanför tomrummets gräns, men likväl rodnade han. Han var vakt medveten om det, medveten om hur denna vetskap gav rodnaden en än djupare ton. Så sval och lugn inuti tomrummet och utanför. Han kunde känna varje enskild svettdroppe som rann ner för hans rygg och bröst. Det krävdes ett stort mått av envis viljekraft för att stå kvar där inför hennes blick. Vi citerar henne. Ljuset hjälper mig. Han intog en mer avslappnad hållning och lät svärdet försvinna, men behöll ett smalt flöde som förband honom med Shaidin. Det var som att dricka ur ett hål i ett dike som var nära att rasa samman. En dryck lika ljuv som honungssötat vin och lika vedervärdig som lakvatten från en gödselhög. Han visste inte mycket om denna kvinna, bara att hon skred genom Klippans korridorer som om hon befann sig i sitt eget palats i Maine. Thom sa att Maines första dam ständigt frågade ut alla hon mötte, att hon ställde frågor om Rand. Det kunde vara nog så begripligt med tanke på vad han var, men han blev inte bättre till mots för det. Och hon hade inte återvänt till Maine. Det var inte alls lika begripligt. Hon hade hållits fången i Klippan i månader, även om det hette att hon var en gäst, avskuren från sin tron och herraväldet över sitt lilla rike. De flesta skulle ha utnyttjat första tillfälle som gavs att komma bort från en man som kunde leda kraften. Vad gör ni här? Han visste att han lät brysk men brydde sig inte om det. Det stod ejlkrigare på vakt utanför dörren när jag gick till sängs. Hur kom ni förbi dem? Berylanes leende blev en aning bredare och Rand tyckte att det plötsligt kändes ännu varmare i rummet. De lät mig passera så fort jag sa att först draken hade sänt bud efter mig. Bud? Jag har inte sänt bud efter någon. Sluta upp, tänkte han. Hon är en drottning, eller nästintill. Du vet lika mycket om hur drottningar uppför sig som om hur man flyger. Han försökte vara lite hövligare, men kunde inte komma på vad som var det korrekta tilltalet till Mains första dam. Nådiga dam, det fick duga. Varför skulle jag sända bud efter er i denna nattliga timma? Hon lät höra ett lågt, klangfullt skratt djupt nedifrån bröstet. Fastän Rand var insvept i sin känslolösa tomhet var det som om detta skratt kittlade hans hud och fick håren att darra på hans armar och ben. Plötsligt såg han hennes åtsittande klädnad som för första gången och kände hur han blev alldeles röd igen. Hon kan väl inte mena? Kan hon det? Ljus, jag har aldrig växlat så mycket som ett par ord med henne tills nu. Jag kanske önskar tala med er först, draken. Hon lät den tunna, ljusa klädnaden falla till golvet. Under hade hon ett vitt, ännu tunnare plagg som inte gärna kunde kallas för någonting annat än ett nattlinne. Det lämnade de mjuka skuldrorna helt bara och blottade en ansenlig del av hennes gräddvita barm. Rand kom på sig med att undra hur linnet satt uppe. Det var svårt att låta bli att stirra. Ni är långt hemifrån, precis som jag. Särskilt om nätterna kan det kännas ensamt. Jag ska med nöje tala med er imorgon. Men under dagen finns det alltid människor omkring er. Människor som ber om det ena eller det andra. Storfurstar, ailmen, hon rös till. Han intalade sig att han borde titta bort. Men då hade det varit lika lätt att sluta andas. Aldrig tidigare, när han var insvept i tomrummet, hade han varit så medveten om sina egna reaktioner. Ailmännen skrämmer mig, och jag tycker inte om tyrenska furstar av något slag. När det gällde tyrenerna trodde han gärna på hennes ord, men att någonting skulle kunna skrämma denna kvinna fann han svårt att tro. Bränner mig. Hon står halvnaken i en stark kars sängkammare mitt i natten. Och så är det jag som är ängslig som en katt på en hundgård, med tomrum och allt. Det var dags att sätta stopp för det här innan det gick för långt. Det vore bättre om ni återvände till er egen sängkammare, nådiga dam. En del av honom ville säga åt henne att sätta på sig en mantel också, en tjock mantel. En del av honom ville det. Det är verkligen för sent för samtal nu. Imorgon, i dagsljus. Hon la huvudet på sned och gav honom en undrande blick. Har ni redan tagit till er terrenernas förstockade maner först draken? Eller stammar er tystlåtenhet från detta tjuvfloden som ni kommer ifrån? Vi är inte så formella i Maine. Nådiga dam, han försökte låta formell. Om hon inte tyckte om formalitet så var det formalitet han ville ha. Jag är trolovad med Egwene Alvear, nådiga dam. Menar ni Aesedén först, draken? Om hon nu verkligen är Aesedén. Hon är väldigt ung, kanske rent av för ung för att bära ringen och sjalen. När Berylane nämnde Egwene var det som om hon talade om ett barn, fast hon själv på sin höjd kunde vara ett år äldre än Rand, som i sin tur inte var mer än drygt 2 år äldre än Egwene. Först draken, jag har inte för avsikt att gå emellan er. Gift er med henne, om hon tillhör gröna Aja. Jag skulle aldrig göra anspråk på att få gifta mig med självaste draken återfödd. Förlåt mig om jag är taktlös, men jag sa ju att vi inte är så formella i Maine. Får jag kalla er Rand? Till sin egen förvåning upphov Rand en dyster suck. Han hade uppfattat en glimt i hennes öga, en obetydlig förändring av hennes min, borta lika fort som den kommit, när hon nämnde att gifta sig med draken återfödd. Om hon inte hade funderat på det förut så hade hon åtminstone gjort det nu. Draken återfödd, inte Rand Althor, mannen ur profetiorna, inte fåraherden från Tjufloden. Egentligen var han väl inte så förvånad. Hemma i Tjufloden fanns det en del flickor som trånade efter den man som visat sig vara snabbast eller starkast under lekarna på Beltane eller Soldag, vem det än var. Och ibland var det någon kvinna som satte sig i sinnet att gifta sig med mannen som hade de finaste ägorna eller största jordarna. Det skulle ha känts bra att kunna tro att det var Rand Althor hon ville ha. Det är dags för er att gå nu, nådiga dam, sa han med låg röst.